Vi har redan hört och sett på väggen att temat är rik inför Gud. Och det är hämtat ifrån andra årgångens predikotext. De texter vi har hört så här långt är första årgångens texter. Men jag har valt att stanna upp lite grann inför den andra årgångens predikotext, där just rik inför Gud finns med. Så det är därifrån det är citerat. Och det är från Lukas 12 och från vers 13. Någon i folkmassan sa till honom: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sedan sa han till dem: Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. I vissa bibelöversättningar så står det som överskrift på det här avsnittet: Den rike bonden. Folkbibeln som jag läste ur, så står det som överskrift: Den rike dåren. Man har verkligen talat klartext i överskriften. Och när Bibeln talar om vishet och dårskap, så handlar det aldrig om intelligens, om IQ. Oavsett vilken intelligensnivå en människa är på, kan den leva i rik gemenskap med Gud, och det är det fantastiska. Utan när det handlar om vishet och dårskap, så handlar det om den är vis som söker Gud och den är dåraktig som inte söker Gud. Innan Jesus berättar den här liknelsen så har en man kommit och sagt: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Vi har regler i vårt land för arvskifte, och det har man i de flesta kulturer. Men det är inte alltid att det är så som i vårt land, att det ska delas lika mellan bröstarvingar. Utan det kan vara så att äldste sonen ska ha mer, för den ska ta hand om föräldrarna när de blir gamla. Och på olika sätt. Men i alla kulturer på något sätt som jag känner till, så fanns det och finns regler för arvskifte, hur det ska gå till. Och trots att det finns regler, så är det många gånger det blir bråk. Och tyvärr så är det så oerhört mänskligt att syskon som kanske var vänner medan föräldrarna levde, så blir de fiender till varandra när föräldrarna är döda. Och det är djupt tragiskt. Just därför att man vill ha lite mer, och så bedömer man det som: Ja, men det där är ju värdefullare, det han eller hon fick, då ska jag ha lite mer av det där. Och så kan man inte komma överens. Och så varnar Jesus för girigheten. Och så berättar han den här liknelsen. Den här som samlade och tänkte: Nu ska jag slå mig till ro. Nu ska jag ha det lugnt. Nu ska jag leva livets glada dagar. Jag behöver inte bekymra mig för någonting. Men han har inte bekymrat sig om sin själ. Och så säger Gud till honom: Nu ska du dö. Vem ska då få allt det du har samlat? Ibland kan man få höra i vår materiella värld: Den som har mest när han dör vinner. Och många gånger så lever människor på det sättet. Man samlar på sig, man försöker på alla sätt och vis att få lite till. Och så miljardären som blev tillfrågad, hur mycket måste man ha för att vara nöjd? Och han svarar, lite till. Man blir inte nöjd. Och det skrev redan Salomo för 3000 år sedan. Man blir inte mätt på rikedom. Utan får man mycket så vill man ha ännu mer. Det är mänskligt, men man kan fastna i det på ett felaktigt sätt. Nu är Bibeln väldigt tydlig med att det inte är rikedomen i sig som är problem eller fel. I första Moseboks 13 kapitel så berättas det om Abraham. Abraham hade blivit kallad av Gud och brutit upp från Mesopotamien. Han hade kommit fram till löfteslandet och så blir det hungersnöd där och han beger sig ner till Egypten där det hade inte varit torka utan det hade vuxit och det fanns foder och mat till jordarna han hade. Och så när han har varit ett tag i Egypten så återvänder han till Kanaans land. Så bröt Abraham upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde och Lot var med honom. Abraham var rik på boskap och på silver och guld. I en del bibelöversättningar så står det inte bara att Abraham var rik, utan Abraham var nu mycket rik. Abraham var nu. Han hade alltså inte varit så rik när han lämnade Mesopotamien, men Gud hade välsignat honom. Det hade gått bra för honom. Boskapsjordarna hade vuxit. Allt hade vuxit. Han var nu mycket rik. Och Gud sa aldrig till Abraham att det var fel att han var rik. Det var inte rikedomen i sig. Den är inget problem. Och när Gud genom Mose talar till Israels folk innan de ska inta löfteslandet så lovar han välsignelser. Hur Gud ska välsigna tackornas lam, kornas kalvar, baktråg. Alltihopa skulle Gud välsigna om de bara höll sig till honom. Det var inte rikedomen i sig. Och under hela ökenvandringen så gav Gud dem vad de behövde. Det var inget överskott, men vad de behövde gav han dem under ökenvandringen. Men han talar samtidigt om, när ni kommer in i löfteslandet, då ska ni leva i överflöd. Så det var inget problem med rikedomen i sig. Och när Gud i en dröm uppenbarar sig för kung Salomo, när han precis har blivit kung, så säger Gud i drömmen, be mig om det du vill och jag ska ge dig. Och så konstaterar Salomo då att han är ung, han har inte så mycket livserfarenhet och i den kulturen så var ju ålder också ett sätt att ha auktoritet och så inser han att jag som så ung, jag behöver oerhört mycket vishet för att kunna styra det här folket på ett rätt sätt. Och så ber han Gud om vishet. Och så säger Gud till honom, tack vare att du bad som du gjorde. Det står till och med att Gud blev glad över att han bad på det sättet. Så ska du inte få bara vishet så du blir den visaste människa som någonsin har funnits, utan du ska också få rikedom. Och så var inte rikedomen i sig något problem. Utan vad det handlar om, och som vi också kan tolka liknelsen om den rike bonden, den rike dåren, det är, vad är det som tar den största platsen i våra liv? Är det sport? Att titta på varenda sportprogram på tv? Eller är det att idrotta och träna själv? Är det att sitta med Google i datorn och se vad som har hänt på olika ställen och försöka hitta något intressant här och något intressant där? Eller är det mobiltelefonen? Som har allt möjligt av det där. Man ser ofta både skolungdom och lite äldre de går med sin telefon så här. Och de har ingen aning om vad som händer runt omkring. De missar bussen de skulle med och de missar en massa annat och de kliver rakt ut i gatan för att de inte hade någon aning om att det var någon annan som var i trafiken också. För de hade ju sin egen lilla mobiltelefon, det var deras liv. Mobiltelefonen är en fantastisk sak, rätt använt. Men den får inte ta all plats och all tid i våra liv. Men uppenbarligen är det så att en av de allra största frestelserna utifrån hur ofta Bibeln talar om det, så är det just rikedomen i sig som väldigt lätt tar för stor plats. För Bibeln säger väldigt mycket om pengar och rikedom och hur vi ska hantera det. Just därför att man förmodligen i alla kulturer i alla tider har haft svårt att hitta balansen. Och kan Jesus, som inte hade några pengar, kan han verkligen vara ekonomisk rådgivare för oss? Man kan ju fundera på det. Hur visste han om hur man hanterar pengar? Ja, om vi går till profeten Haggai så får vi lite sammanhang i det hela. Profeten Haggai, han levde på 500-talet före Kristus när folket hade kommit tillbaka från den babyloniska fångenskapen och de skulle bygga upp templet. Och ibland stannade liksom bygget av för att det samlades inte in ordentligt, och ibland var det för fiender som hotade och ibland var det annat som störde bygget, och så blev det inte riktigt som det skulle. Men då säger profeten i kapitel 2 från vers 8. Gud talar genom Haggai. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebot. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot. På denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot. Jesus hade alltså hos sin far äganderätten, allt silver och allt guld. Mitt är silvret, mitt är guldet. Så vi kan mycket väl ha Jesus som ekonomisk rådgivare, han vet vad det handlar om. Vad som hände här när man skulle bygga upp templet, det var att de som hade sett Salomos tempel innan det förstördes av babylonierna, de grät när de såg det nya templet, för det var så ynkligt. Och så mindes man härligheten i Salomos tempel och tyckte att det här var ju liksom ingenting. Men de unga som inte hade sett Salomos tempel, de jublade för att templet nu fanns där igen. Och så beror det på erfarenheter hur man upplever saker och ting. Men inför att det här templet som nu stod här efter att folket hade kommit tillbaka från fångenskapen, inför att det var mycket enklare, det var mycket mindre, så lovar Gud att folkens skatter ska komma dit. För mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebot. Men sen kommer det en vers som kanske är ännu mer profetisk på ett annat sätt. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra. Herodes den store, som byggde på och byggde ut det här templet till en fantastisk byggnad som lärjungarna häpnade inför, så var det förmodligen ändå inte alls så mycket silver och guld som i Salomos tempel. Så när det talar om den kommande härligheten hos detta hus, så anar jag en profetia om Jesus Kristus som skulle vara i Jerusalems tempel. Att det kan tolkas så också. Att den stora härligheten i Jerusalems tempel, det var inte guldet och silvret, utan det var Jesus själv. Och som en astronaut sa, det fantastiska är inte att människan har gått på månen, utan att Gud har gått på jorden. Ibland när du och jag drömmer, i varje fall jag kan tala för mig själv. Jag skulle tänka mig att det har drabbat någon mer som sitter här i alla fall. Ibland drömmer man, tänk om man hade jättemycket pengar. Då skulle man kunna göra det där i Guds rike och det där. Och man skulle kunna ge så mycket till sjukhuskyrkan och så mycket till RIA och så mycket hit och så mycket dit. Tänk vad mycket gott man skulle kunna göra om man hade 5 eller 10 miljoner över. Men uppenbarligen var inte det Guds plan med mitt liv, för då hade han ju sett till att jag hade 5 eller 10 miljoner över. Utan vad det handlar om, det är din och min trohet att förvalta det vi har fått. Du och jag, vi kommer aldrig att behöva göra räkenskap för det vi inte har fått. Utan vad det handlar om, vad gör du och jag med det vi har fått? Hur handskas vi med det? Och då handlar det inte bara om materiell rikedom, om pengar. Det handlar om begåvning, det handlar om tid, det handlar om hur vi är gentemot varandra mänskligt. Allt det här som det handlar om att vara människa, hur förvaltar vi det, du och jag? Och hur tänker jag kring det materiella? Och därför jag erkänner att jag inte på något vis är färdig. Om jag hade hållit den här predikan för 5 år sedan så hade den sett annorlunda ut. Och skulle jag få nåd att predika över det här ämnet om 5 år så kommer det att vara annorlunda också. Och det är inte fel att planera inför framtiden. Det är inte fel att ha ett ekonomiskt intresse. Vi behöver människor som har ett intresse för ekonomi på många sätt. I församlingen, i samhället och på olika sätt behöver vi människor som kan hantera ekonomi. Och så är det viktigt. Och att man planerar för framtiden. Och så kan jag då fundera där jag nu har gjort de sista åren. Vad blir min pension när jag går i pension? Jag är 64. Hur ser det ut om några år? Och jag kanske inte ens har hälsa eller får uppleva den dagen, det vet jag inte. Men jag tror inte att det är fel att jag ändå planerar för det. Men det är viktigt att min planering inte blir att det är liksom bara det som upptar mitt intresse. Utan det vi hörde i evangelietexten, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Jag brukar försöka få en slips som kopplar till ämnet, och idag hade jag ingen slips. Jag hade en fluga. Och kommer man nära så är det spargrisar på den. Så egentligen är flugan anti min predikan snarare än att understryka predikan. Men det var vad jag hade, så jag tog den. Och just det här att vi blir inte färdiga med att kämpa. Det Blom skrev, ty jag blev frälst och härligt frälst, och jordens skatter får vem som helst. Det är inte så, jag har räknat mig som kristen i hela mitt liv. Jag föddes in i en kristen familj, jag började i söndagsskolan när jag var 2,5. Jag har levt i församlingen genom hela livet. Och det har gett mig mycket och varit ett beskydd. Men jag har gjort åtskilligt dumt, jag har tänkt åtskilligt fel många gånger. Och så bara för att jag är kristen och vill leva som Jesus lär, så blir jag inte befriad från det här materiella, utan det där upptar mitt intresse allt som oftast. Och så funderar jag och tänker. Och så är det på något vis att jag blir inte färdig med det, men jag får fortsätta att brottas med det genom livet. Och så är det så att det som också stod i texten, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Vi vill gärna göra det. Vi vill tjäna både Gud och mammon. Jag tror att alla vi som är här idag, en del av er känner jag ganska väl, en del inte fullt lika mycket, men jag känner igen er allihopa. Jag tror att vi vill tjäna Gud. Men ibland kommer det igen. Vi vill tjäna mammon också. Det är liksom det här. Och så är Bibeln väldigt tydlig. Antingen eller. Inte både och. Pengen är en god tjänare men en dålig herre. Den ska inte vara herren i vårt liv. Men den kan tjäna. Och så handlar det om att känna Gud och sträva efter att lära känna honom bättre. Det är det som är att vara rik inför Gud. Att söka Gud i den enskilda andakten, i gudstjänstgemenskap, det är att vara rik inför Gud. Att låta honom få den där platsen i våra liv som är det första. I Paulus brev till Timoteus, det sjätte kapitlet, och från vers 7. Vi har ju inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Det som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Sträva efter rättfärdighet. Det som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär. Skulle du ha råkat bli rik fast det inte var meningen så är det tydligen inget större problem. Men du som strävar efter att bli rik till varje pris så finns det en risk. Sista veckan har väldigt mycket av nyheterna handlat om Danske Bank och om olagligheter de har gjort för att banken skulle tjäna pengar. Man ville tjäna lite mer än vad man kunde göra på lagligt sätt och så tar man lite olagligt också. Man blandar så att säga och så hoppas man att det ska gå bra. Eller politikern som inte tyckte att riksdagslönen riktigt räckte till så de kunde gärna få betala den privata resan också. Den som vill bli rik råkar ut för frestelser. Sen är det ju så att vi möter frestelser allihopa. Vill du inte bli rik så kommer du inte att vara förskonad från frestelser i alla fall. För frestelsen kommer att möta dig. Men det finns en särskild frestelse i att den materiella får den platsen som Gud vill ha i våra liv. Och så uppmanar Paulus Timoteus att inte sträva efter rikedom utan söka helighet. Guds fruktan, kärlek, uthållighet. Att sträva efter det, det är att vara rik inför Gud. Silvret och guldet är mitt, säger Gud. Och så kan vi fundera, hur skulle det vara att ha gemensam plånbok med honom? Och så är det vår möjlighet. I liknelsen om den förlorade sonen, som vi brukar kalla den, men som också handlar om den hemmavarande sonen. Så säger fadern till den hemmavarande sonen, allt ditt är mitt. Och när Sakaios hade fått uppleva mötet med Jesus så talar han om vad han ska göra med sina pengar. Och så skulle man kunna sammanfatta det egentligen att Sakaios tänkte, äntligen vet jag vad jag ska göra med mina pengar. Innan hade det bara varit att samla på hög och samla och försöka få mer och försöka bli rikast i stan. Men helt plötsligt när han hade mött Jesus så visste han hur han skulle använda sina pengar. Och så vill Gud leda dig och mig genom livet. Han vill hjälpa oss i de frestelser vi möter. Han vill hjälpa oss så att inte det materiella får den platsen som han vill ha i våra liv. Tack Jesus Kristus för att du bryr dig om oss. Tack för att du vill att vi ska leva i överflöd. Men tack för att du framför allt vill att vi ska leva i ett andligt överflöd. Herre, hjälp oss att söka dig, ditt rike, din rättfärdighet. Och hjälp oss att leva generöst i förhållande till människor runt omkring. Att använda de tillgångar du har gett oss på ett rätt sätt. att förvalta allt du har gett oss. Så att vi kan vara rika inför dig. Amen.